Hej och varmt välkomna till Synpodden. Nu börjar kvällarna bli allt mörkare. Hösten är obevekligt här. Jag vet inte vad ni lyssnare tycker om mörker och kyla, men vi får väl helt enkelt göra det bästa av det. Med mysiga kvällar inne i värmen. Någonting som är mysigt att göra nu på hösten är ju att gå på bio. Nu i dagarna är det premiär för filmen Syns vi inte, finns vi inte. Och idag ska vi ägna hela avsnittet åt filmens huvudperson. Jag har fått träffa en riktig inspiratör, Alexandra Charles. Häng med så får du lära känna henne lite mer. Nu är jag på besök hemma hos en riktig legendar, Alexandra Charles. Hej!
Hej, hej, Isabel.
Hej! Du har ju fått så många titlar liksom, genom åren. Du har varit nattklubbsdrottning, entreprenör, opinionsbildare, PR-konsult, ambassadör för kvinnohälsa. Är det någon av de här titlarna som känns extra aktuell eller som du vill liksom identifiera dig med nu för tiden?
Ja, det är folkbildare som jag tycker passar bäst nu. Så det är jag väldigt stolt över att få vara folkbildare. Nu får jag en kopp te här. Tack.
Ja, härligt.
Mm, tack. Mm. Och det började ju då för nu 27 år sedan när jag fick vad ska jag säga, idén att efter ett föredrag på Läkarsällskapet att dyka ner i det här stora området som heter kvinnors hälsa. Mm. Eftersom jag gick på Läkarsällskapet och de hade en dag som just handlade om kvinnors hälsa. Och då tänkte jag att jag ville lära mig mer. Jag tyckte jag visste för lite om det som jag hade intresserat mig för en längre tid. Och det var ju föredrag där och jag lyssnade på två fantastiska kvinnor framför allt. Den ena var kardiolog och den andra gynekolog. Och de berättade att inom deras värld så var kvinnans hälsa eftersatt. Man hade inte mer genusperspektiv i forskningen, det vill säga man forskade på mannen och sa att som mannens hjärta är, så är hjärtat. Och det stämmer ju inte, förklarade kardiologen. Alltså att kvinnor och män givetvis har olika, även olika hjärtan, olika reaktioner. Vi fungerar olika, vi reagerar olika och våra organ är inte identiska. Så man kan inte dra likhetstecken mellan kvinnor och män när det gäller vår biologi. Och lika lite, jag menar om det handlar om psykisk hälsa eller fysisk hälsa, men hela den holistiska bilden måste vara också, om man forskar, baserad på genusperspektiv. Den andra kvinnan, gynekolog, och hon var då docent och blev professor, den första kvinnan någonsin kan du tro, 1997, som blev professor i gynekologi, vilket man ju då förvånar sig lite över, eller hur?
Så sent?
Ja, så sent. Britt-Marie Landgren hette hon och Karin Schenk Gustafsson hette kardiologen. Men just att kvinnors hälsa är eftersatt och att man inte avsätter medel, pengar till det som är specifikt för kvinnan. Det vill säga allt som har med barnafödande att göra, till exempel, och graviditeter och så. Och då tycker man ju att det är väl ganska upprörande, för det är ju oerhört väsentligt för oss alla. Mm. Jag menar, annars överlever ju inte människosläktet. Så att oavsett om man är man eller kvinna så måste man ju förstå att kvinnors hälsa på det planet är väldigt viktig. Så jag blev så upprörd över det jag hörde där. Att kvinnors hälsa var så eftersatt på så många områden, på så många olika sätt. Så att jag gick fram och sa att jag skulle gärna vilja engagera mig i det som handlar om att förbättra. Att förbättra det som är kvinnor och hälsa. Och då sa de att vad bra, vi behöver en sån som du som kommer utifrån. Som kan hjälpa oss att driva informationskampanjer. För det handlar mycket om att informera. Både om så här är det, så här ser det ut, så här är situationen. Men också, vi skulle kunna göra så här. Och det finns möjligheter, det finns i vissa fall hjälp att få. Om man bara förstår att man går iväg till sin läkare och säger att jo, jag tror att jag är på väg att få problem med hjärta till exempel. Mm. Och jag vill vara med om en utredning. Och även kvinnor, hör och häpna, det här var alltså 1997 då, får hjärtinfarkt. Fram till dess ungefär så hade man trott att hjärtinfarkt var väl framförallt mannens sjukdom. Medan det ju inte alls är sant. och så vidare. Och främsta dödsorsaken för både kvinnor och män då, 97 och nu, är fortfarande hjärt-kärlsjukdomar. Det är inte, som de flesta tror, cancer.
Men nu har du jobbat med det här sedan 1997. Upplever du att det liksom har... Hur mycket har det liksom hänt på de här åren?
Mycket har hänt. Mm. Vi har ju varit med då och drivit på. För att dels så har vi satt som mål att vi ska informera. För vi är kunskapsspridare. Och sen ska vi också driva opinion. För att debattera med våra makthavare. Och de som har möjlighet att påverka och förbättra och förändra. Och då måste man ha en dialog med dem. Och vara med också i den offentliga debatten på olika sätt. Till exempel i debattartiklar och i olika sammanhang där det diskuteras om och kring det som är hälsa. Så att vi har hjälpt till att sprida kunskap. Så att det har kommit fram väldigt mycket mer information genom oss till allmänheten. Och till kvinnor i synnerhet då. För vi bildade ju en kvinnohälsoförening som är ideell. Och där kan alla vara medlemmar och det är billigt att vara med. Inte för att det här är reklam, för att vi driver också en insamlingsstiftelse med 90-konto som heter Kvinnor och hälsa. Mm. Och från den stiftelsen så delar vi ut stipendier. Och då går stipendierna till forskning på kvinnors sjukdomar. Till exempel endometrios och hjärt-kärlsjukdom. Eller vi har också samlat in till benskörhet, till olika typer av cancrar. Så vi har olika inriktning och så. Men alltid till hjärtat. Kvinnohjärtat och nu mer sen 7 år också alltid till endometrios. Och så det här med att förebygga. För ju mer du kan och jag kan om vad vi kan göra för att förebygga och inte i onödan drabbas av problem som har med hälsan att göra, desto bättre kommer vi och våra nära och kära och våra barn att kunna ha det och må. Och när man behöver hjälp så är man påläst när man går till sin läkare i alla fall lite grann, mer än tidigare. Och det har vi hjälpt till att åstadkomma. Och sen har vi ju drivit vissa frågor som just det här att så viktigt med att man i all medicinsk forskning ska införa genusperspektivet. Så man forskar med genusperspektiv för att få rättvisande resultat. Den dag man blir sjuk, den dag man får problem, så vill inte vi kvinnor bli bedömda som små män, eller hur?
Mm, precis.
Utan vi är ju kvinnor. Och dessutom, man behöver en rätt diagnos. Man behöver en behandling som är anpassad för dig. Mm. Och man behöver en uppföljning som är anpassad för dig som kvinna. Så allt det här har vi förbättrat genom att sprida kunskap om hur viktigt det är. Sen har vi delat ut stipendier sedan 2005. Och det innebär ju också att det har kommit fram mer kunskap via ny forskning, nya rön. Och det är vi väldigt stolta över.
1,6 miljoner och 2,6 miljoner klubben, men föreningen har bytt namn, förstod jag på dig här innan när vi pratade om det.
Just det. För en månad sedan så bytte vi namn och detta var ett beslut från styrelsen som tyckte i våras att nej, nu är det dags att vi byter namn för att vi inte ska bli förväxlade med en miljonärsklubb. För det är ju så synd att folk har trott, inte alla men många, att jaha, ja, det där är för sådana där miljonärer. Men det är det ju inte alls, utan namnet kom ifrån när vi tittade på antalet kvinnor som då hade fyllt 45 år 1997. Och då var det 1,6 miljoner kvinnor och så tyckte vi, wow, stor och mäktig grupp. Vi tar det namnet, ja, och så blev det så. Men nu tyckte styrelsen att nej, nu har vi jobbat så mycket under de här 25, dryga 25 åren så att vi har fått de flesta att inse att Alexandra står för den här sfären, det här området som handlar om kvinnor och hälsa. Och du är en symbol för det här, Alexandra. Det kan inte hjälpas. Du har stått där som liksom kapten på skutan i alla år. Och då blir man ju en symbol till sist. Så jag sa, ja men det låter ju fint, sa jag. Så då böjde jag mig för det och så blev det så. Så nu heter vi Alexandra för kvinnor och hälsa. Och alla kan vara med. Alla är välkomna bara man har fyllt 18 år.
Och du är också aktuell med en film nu. Syns vi inte så finns vi inte.
Ja, kan du förstå.
Ja, fantastisk titel.
Ja, det är ju det också. Apropå det här med att förlora synen. Så tyckte jag det var lite extra. Både lustigt och ironiskt. Men jag upplever att vi har ju skapat ett samhälle där så många så länge nu har ju, jag menar, titta på allt vad sociala medier heter. Mm. Det handlar ju om att man där ska synas och finnas och vara med på olika sätt. Och då tyckte regissören, precis som ja, tydligen jag också sa i filmen, att naturligt, alltså på något ställe, att syns vi inte så finns vi inte. Jag upplever att samhället har blivit så. Så det är ett hårt samhälle vi har skapat också.
Mm.
Väldigt konkurrensutsatta människor som nu, många mår dåligt på grund av det. Man tycker att man duger inte, vare sig alltså utseendemässigt eller socialt, kanske man inte är så framgångsrik med, har så där mycket som det ser ut då på nätet. Fantastiska upplevelser som alla andra har. Och man ser inte lika snygg ut som alla andra, tycker man. Och så mår man dåligt. Och framförallt är det väl många unga tjejer som reagerar så och tycker att de inte duger. Och det tycker jag är så tragiskt. Men filmen, den är fantastisk. Och jag måste säga, Olivia Kastenbring, som är 36 år, hon är regissören och hon har gjort en väldigt fin film.
Ja, men hur kom det sig att du landade i att du ville göra en film?
Ja, det var ju inte jag som ville göra filmen.
Mm.
Nej, utan det var ju så att jag blev kontaktad av Folke Rydén, som är producenten för filmen. Och han hade visserligen hört någon säga att tydligen ett förslag om att efter 25 år då, snart, då hade vi inte ännu fyllt 25 år, men vi var ju på väg åt det hållet med föreningen. Så sa denna någon till honom att du, efter så här många år, är det inte intressant att kanske göra någonting på Alexandra? Och hon tänkte sig väl då något tv-program eller så. Och då så fick folk tydligen idén. Och vi hade träffats i vimlet så där ett par gånger. Och så hörde han av sig och så sa han att jo, men jag vill göra en dokumentär om dig. Och då sa jag, oj, men det var värst. Håller jag för det verkligen, mitt liv och så? Är det tillräckligt intressant? Och då sa han, ja, det tycker jag. Hopp, så ja, så blev det så. Mm.
Härligt.
Ja.
Ja, men du har ju gjort väldigt mycket spännande saker och du har ett väldigt spännande liv. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till slutet av 60-talet då du startade nattklubben Alexandras. Mm. Hur såg liksom klubblivet och nattlivet ut här i Sverige och i Stockholm på den tiden?
Det var ju en helt annan stad när det gäller just utbud av restauranger och kaféer och nattliv framförallt. Det fanns de här etablerade, stora, kända som Berns, det fanns i Stockholm, alltså Hamburg Börs, och det fanns Ambassadör till exempel. Sen fanns det då Nalen, underbara Nalen, men sen var det inte så mycket mer egentligen. Caféer, ja, det fanns ju konditorier, det var ju en väldig tradition i vårt land med härliga konditorier, men restaurangutbudet var ju ganska så smalt när det gäller olika kultur, alltså man säger att det fanns inte libanesisk, det fanns inte, jo, det fanns då en kinesisk restaurang i Stockholm. Det fanns, ja, några, kanske ett par, tre pizzerior, men inte så mycket, så att det var inte alls, men framförallt så var ju det här med nattlivet att det var inte för unga eller för de som inte hade så stora plånböcker. Utan det var om man hade råd att lägga mycket pengar på att gå och sitta och äta och se på en föreställning på en scen. Och sen kunde det väl bli lite dans. Ja, det var ju lite gammeldags så där, det fanns. Mm. Men det som hände ute i världen, för jag hade varit i USA och upplevt New York bland annat och San Francisco, för att jag var placerad på ett stipendium i Colorado efter studenten. Så hade vi rest och tittat på hur det var i olika städer, och vi landade ju i New York och åkte därifrån, så där var jag ju ute mycket då. Och sen hade jag ju varit på resa i Europa, och där fanns det ju en helt annan kultur som var på väg, det här med disco, det här med diskotek, men framförallt var det i London. Så ja, det var väl bara så att Stockholm behövde någonting nytt. Och min dåvarande fästman och jag, som träffades och båda var fattiga studenter, vi ville göra någonting för att försörja oss, så födde vi den här idén att, ja, men vi gör en klubb. Ja visst, då gör vi en klubb. Och så blev det Alexandras. Och det sker ju inte så här genom att svinga ett trollspö precis, men han åkte hem till London där han då bodde, och jag grejade lokal och finansiering och lite annat. Och sen så ringde jag och sa att nu är det klart, nu kan du komma. Och så körde vi igång. Och han hade en väldig kreativitet. Och det är mycket apropå inredning och hur det skulle se ut och sådär. Och då öppnade vi 1968 i maj. Och ja, det blev snabbt populärt. Och då var det kombination av, kan jag säga, det var restaurang, bar, med fullständiga rättigheter förstås. Och det innebär att man måste sälja mycket mat. Så att det är inte så bara att man kan sälja dryck. Och sen var det också då live-underhållning emellanåt. Inte varje dag, men då och då. Och så var det diskotek och nattklubb. Så att det var det stället vi öppnade. Och det skulle vara öppet för all slags människor. Vi ville ha en bra mix, en bra blandning. Och man skulle kunna se allt från det, man skulle säga, vanliga människor till kända personer. Man skulle se yngre, äldre, alla skulle ha känna att de kunde vara välkomna.
Wow, och du blev ju verkligen pionjär och liksom stilbildande, eller
ja,
hur?
Ja, jo. Det var ju som sagt, Stockholm var vidöppet. Det saknades den här typen av mötesplats och vi blev snabbt populära. Och det är inte så konstigt, för det låg i tiden. Och sen var det då så att just det här att det var inget krav. Man kunde komma in och bara dricka en Coca-Cola eller en öl eller en juice i baren. Man behövde inte vara så sitta ner och äta vid ett bord och lägga mycket pengar. Eller ha stora noter. Så det var inte alls det gick ut på. Och framförallt så ville vi blanda. Så det skulle vara unga, som jag sa nyss. Och då har man ju, de flesta av oss i alla fall, inte så god råd. Mm. Och så sen äldre som hade i regel bättre råd då att kanske, och ville gå ut på ett annat sätt. Men just det här att blanda, att ha en härlig mix, det var det som skapade och skapar dynamik och spänning. Olika typer av människor möts och finns i samma miljö och lokal. Då skapas det spänning, och det är ju det som man tycker är så härligt när man går ut.
Ja, jag tänker att det är det samhället behöver mer av, olika typer av mötesplatser liksom.
Jo, men visst är det så. Det behövs verkligen, och det är synd det här att man lägger ner, och har lagt ner menar jag, mycket av det som de unga behöver som fritidsgårdar. Och fler mötesplatser för dem. Så att de känner att de har möjlighet att träffas. Och allt från att bara prata till att spela spel eller spela kanske musik i något rum eller så. Och allt vad datorer eller skärmar och så heter, kan man kanske ha något sånt rum också. Men i alla fall ett allaktivitetshus. En sån form jag tror jag skulle verkligen behövas runt om i landet för unga människor. Istället för att man ska driva omkring på gator och torg och inte ha någonstans att ta vägen. Och så blir det istället att många hamnar fel, och det blir raggas upp då av de här kriminella gängen. Vi vet ju, vi var ju själva unga, att vi mår bra av alla dessa aktiviteter, både psykiskt och fysiskt, och man förebygger. Så samhället som då skulle investera i att bekosta en hel del sådana här aktiviteter, tycker jag. Det är ju förebyggande arbete, så att man sen när man blir äldre inte onödigt drabbas då av diverse hälsoproblem. Därför att man ett kanske mår dåligt psykiskt, för man har blivit mer och mer kanske ensam och isolerad. Eller man har inte rört sig, man bara sitter hela tiden. Vi vet ju det att det här sitting is the new smoking. Det är ju jättefarligt att bara sitta. Mm. Och att man dessutom träffas, så att man har en social gemenskap. Det är oerhört viktigt. Och gör saker tillsammans. Men om man då skapar, som du sa, mötesplatser, så är det ju oerhört viktigt för de unga, såväl som de mitt i livet, och även oss äldre är det ju viktigt för.
Nu har ju du fått glaukom och fått en synnedsättning. Hur har din resa sett ut för att liksom acceptera att du blir den som behöver hjälp ibland?
Ja, det är ju inte så lätt. Alltså, vi har ju glaukom i släkten. Så att vi fyra systrar, alla fyra har vi glaukom konstaterat. Men jag är äldst av systrarna. Och jag har fått det då värst eller sämst. Mamma hade också glaukom, morfar hade. Så jag visste ju att jag var liksom förmodligen i riskzonen. Så att man började ju mäta trycket. Och då konstaterades att jo då, det var på väg att stiga, så att man fick droppar och droppar och droppar. Alla känner igen det här. Och så steg det i alla fall, trots droppar. Man bytte droppar och man satte in laser. Ett tag var det lite bättre, men sen kom det tillbaka och trycket steg i ena ögat framförallt. Och det var svårt då efter operationen att konstatera att jag bara hade 14% syn på det ögat där jag hade haft 30%. Och sen att det andra vänster öga var på väg ut. Och till sist så slocknade vänster öga och där är jag helt blind. Och på höger öga har jag nu kanske 9% eller så, dis och dimma. Och det är klart att det är inte roligt. Och det är svårt. Och man klarar sig inte själv. Och man kan inte läsa, man kan inte cykla, man kan inte köra bil. Men jag har svårt, jag kan liksom inte göra särskilt mycket i köket. Jo, jag gör frukost faktiskt. Men det blir ju snett och fint. Det blir, men det accepterar min man. Och jag tycker det är skönt att försöka. Och att be om hjälp är inte lätt när man är van och är självgående. Det är väldigt svårt. Och det gäller att försöka intala sig att det är inte farligt att vara, vad ska vi säga, i behov av hjälp. Det är inte, man behöver inte, det behöver inte vara ett tecken på att man är svag bara för att man behöver hjälp när man har ett handikapp. Och det är en styrka att kunna be om hjälp, har jag lärt mig. Och sen är det också många som, jag känner ju det, upplever att många är glada att kunna vara till hjälp. Och det är ju fantastiskt att känna. Så att man behöver inte känna att jag ligger till last. Jag är så besvärlig. Nej, många, många är ju väldigt glada just att kunna hjälpa till faktiskt.
Mm. Var det en tanke som låg nära till hands i början när du förlorade synen? Att du liksom kände dig jobbig och besvärlig och så?
Ja, och det gör jag ju fortfarande då och då. Eftersom med just i hemma, det är ju Bengt och jag som bor tillsammans och... Ja, det är jobbigt tycker jag, för måste vara för honom, eftersom jag behöver be om hjälp med så mycket. Alltså små saker som att jag kan inte, jag menar, jag kan lägga in tvätt i en tvättmaskin, det som ligger i tvättkorgen, och känna på kvalitet jag har att sortera. Men sen när man ska till exempel sätta ihop strumpor, så kan jag då inte sätta ihop strumpor, för det blir fel, så det blir udda strumpor. Och det blir udda strumpor, och nu efter ett par år så är det väldigt mycket udda strumpor, kan jag säga.
Den där känner jag igen.
Du gör det? Ja, visst.
Men du har ju gjort väldigt mycket spännande saker i ditt liv och har ett väldigt rikt liv. Vad är du mest stolt över, skulle du säga, om du tittar tillbaka?
Föreningen som jag var med om att bilda förstås, som nu heter Alexandra för kvinnor och hälsa, är jag väldigt stolt över såklart. Och vi har lyckats... Även om vi är ganska små jämfört med, jag menar, de stora, till exempel pensionärsorganisationer och så. För där är även männen med. Vi är ju inte så himla många, vi är cirka 14 000 medlemmar i Sverige som är aktiva. Men wow. Jag menar aktiva medlemmar. Ja. Mm. Men det jag är stolt över, det är ju att vi har lyckats bidra till att det har kommit mer kunskap på plats.
Jag tänkte innan vi avrundar här så tänkte jag fråga. Kan du tänka dig att beskriva dig själv, hur du ser ut för våra lyssnare?
Hur jag ser ut? Mm. Jag har förstått det att jag har ju vitt, ljust hår, men vitt. Jag är 1,72 lång. Och jag är väl medelvikt kanske åt lite smal, så där smalare hållet. Sen tycker jag mycket om orange. Så idag vet jag att jag tog på mig en tröja i orange. För att jag lärde mig det, och det var länge sedan. Oj, säkert 20-25 år sedan. Så vet jag att jag hade för första gången köpt en klänning som var orange. Och på den tiden såg jag ju. Och i Jersey. Och då fick jag så mycket komplimanger för den här orangea klänningen. Så jag tänkte, nej, men det där måste vara en färg för mig. Och sen hade det följt mig. Så lite då jag köpt en halsduk eller en sjal eller en jumper eller en tröja eller någonting i orange. Och jag tycker om starka färger. Och rött, det är då fortfarande föreningens färg. Och vi har en kampanj, ska jag berätta Isabel, som är mycket viktig för kvinnohjärtat. Och den heter Women in Red. Och då är ju förstås färgen rött. Och då har vi varje år i mars kring internationella kvinnodagen. Och sen spiller det över ibland i vissa städer som vi gör det här, Sverige runt i olika städer. Så spelar det över i april också, men i alla fall då är det konceptet att det är föredrag om kvinnohjärtat, för det är ju hjärtat i fokus då, det röda, och sen så allt som kan leda till hjärtproblem eller som kan förbättra, alltså livsstil som kan förbättra din hjärthälsa, förebygga den, Och sen så blandar vi in mycket kultur. Så det är sång och musik och så kan det vara modevisning, har vi i Stockholm på slutet. En kort i rött. Den röda färgen är vår symbolfärg.
Wow! Och jag är jätteglad att jag fått komma och hälsa på hos dig och sitta och dricka te med dig. Det var fantastiskt. Och tusen tack för att du ville vara med i Synpodden.
Ja, tack själv. Det var roligt att få vara gäst. Lycka till, Isabel.
Tack. Jag som har gjort dagens avsnitt heter Isabel Ulfsdotter. Ljudtekniker den här gången var Henrik Leander. Tack för att du har lyssnat på oss.
Du har lyssnat på Synpodden som ges ut av Synskadades Riksförbund. Har du synpunkter eller önskemål på vad du tycker att vi ska ta upp i podden, så hör av dig antingen på synpodden@srf.nu eller ring till vår telefonsvarare och lämna ett meddelande 08 39 92 40. Om du vill veta mer om Synskadades Riksförbund och vad vi jobbar med, så kan du gå in på www.srf.nu. Om du gillar det du har lyssnat på, så får du gärna lämna en recension, antingen på Apple Podcast eller på Spotify. Vi syns när vi hörs.